Som jag ser där, dagens tema en mye bedre vei. Och det är inte något som jag har funnit på, men det står faktiskt i Bibeln om en mye bedre vei. För Guds ord har en del ting som lyftes fram mer än andra. När du läser Bibeln så kommer du av och till över verser och sammanhang där det markeras med sån starka beskrivelser som framför allt, mer än något annat, det viktigste, först av allt, störst av allt. Och när det är något som får en slik uppmärksamhet i Bibeln, i Guds ord, att det nämnes som för exempel först av allt, eller att vi uppfordras till att lägga märke till något, så må det vara viktigt. Och hvis du sitter i bilen och kör och plötsligt så ser du att det börjar att komma ild ut av motorn, det börjar bränna i motorn. Så då är inte det som du ska göra det första, framför allt, så ska du inte slå numret till chefen din och ringa och säga att du kommer för sent på jobb. Det är liksom framför allt, det första av allt, kom det ut av bilen, inte sant? Om ditt barn sätter fast en pepparkaka i halsen, håller på och kväles, så reagerar du med en gång. Det är inte så att säga, ja, pappa kommer snart, ska bara mocka inkörseln först. Framför allt må vi få det fritt för snö här framme. Du reagerar med en gång. Och på engelsk så vet du att det finns ett uttryck som säger first things first. Alltså du må prioritera vad som är viktigt. Och det där har jag tagit lite tak i med. Så det kommer kanske att bli någon söndag framöver i vinter. Där vi ser på sådana här ting som Bibeln speciellt poängterar och markerar. Och idag så startar vi att läsa från Första Korinthierbrev, kapitel 12. Och det sista verset där som är vers 31. Och så läser vi in tre verser i kapitel 13. Ska vi se om vi får kontakt där borta. Där kom det. Men, ska vi se. Ja. Men sök efter de nådegavarna som är de bästa. Men likväl skall jag visa er en mycket bättre väg. Om jag talar med människors och änglars tungor, men icke har kärlighet, är jag blivit en lydande malm eller en klingande bjälle. Om jag har profetisk gave och förstår alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så jag kan flytta fjäll, men icke har kärlighet, är jag ingenting. Om jag ger bort allt det jag äger till mat för de fattiga, om jag ger mitt legeme till att brännas, men icke har kärlighet, gagnar det mig ingenting. I kapitel 12 därför så beskrev Paulus de andliga nådegavarna, och de är ju stora och mäktiga på många måter. Vi har profeti, vi har kunskapsår, vi har visdomsår. Vi har gaver till helbredelse och gaver till att göra tecken och under. Skille mellan onda. Masse som är skicklig sån här. Som vi syns att ja, det här är starkt. Och det är ju ting som vi snackar om i menigheten och kanske speciellt i frikyrkliga sammanhang. Och det är något som vi också här på sommaren ber om att det må bli mer synlig och virksamt bland oss. Ikke sant? Nådegaverna ska få fungera. Det som Gud har lagt ner i vårt liv som är här. För hos alla har Gud lagt ner något. Och vi ber om att det ska fungera. Men mitt i allt detta som vi syns är så stort, är så mäktigt, är så fantastiskt, tegn och under, profeti, ett visdomsord, kunskapsord rätt in i människors liv som ingen vet om, så lurar jag på om vi ibland har översett något. Om det är något som vi har gått glipp av, men som är en av de här viktiga tingarna som Bibeln säger att vi bör lägga märke till. När Paulus har beskrivit alla de här gaverna så säger han, men likväl sa han där, skall jag visa er en mycket bättre väg. En mycket bättre väg. Och så kommer beskrivelsen av den gudomliga kärligheten som vi kan läsa om i det här kapitel 13. Ett liv präglat av Guds kärlek är med andra ord en mycket bättre väg att gå än alla dessa fantastiska nådegåvor. Har du hört någon säga det förr? Ett liv präglat av Guds kärlek är faktiskt mycket bättre väg att gå på än alla dessa fantastiska nådegåvorna. Utan kärlek så blir de här nådegåvorna som tomma tönner som skramlar. Paulus skrev att det är som en, är jag blivit en lydande malm eller en klingande bjälle. Alltså det är mycket lyd. Om du har lite fartstid i menighetssammanhang, konferenser och hur du har varit, så har du säkert varit bort i tillfälle där detta har skett. Kanske en stark profettjänste, kanske en som har haft gaver till att fungera i helbredelsestjänste eller under och tegn. Men du har känt att här var det liksom inte mycket varme eller hänsyn att få. Mycket lyd, men lite varme. Och det står, ja, att vi ska söka efter nådegåvorna med iver. Och samma så poängteras i kapitel 14, vers 1, där det står att vi ska söka med iver efter de andliga gåvorna. Men det står i samma vers, vi ska jaga efter kärligheten. Kärligheten är en bättre väg, en mycket bättre väg att gå på. Och detta är både spännande och det är mycket viktigt. Vers 4 sa, nej, vers 8 säger, kärligheten faller aldrig bort, men om det är profetiska gaver så ska de ta slut, om det är tungor ska de upphöra, om det är kunskap ska den bli borta. Men kärligheten faller aldrig bort. Den vill alltid vara där som en möjlighet för oss att koppla oss på Guds kärlighet, så att det kan frigöras till funktion. Och så, Jesus snackar ju också om det här. Han säger i Johannes 13:35, ett spännande vers. Av detta ska alla förstå att det är mina discipler, om det har kärlighet till varandra. Om du läser vidare vad Jesus har sagt och du sammanlignar med breven, så står det ingen sted där att om det är det alla talar i tunga, så ska folk förstå att det är mina discipler. Det står inte heller om det är det alla fungerar i tegn och under, ska folk förstå att det är mina discipler. Det står inte heller om det är det alla fungerar starkt i helbredelsestjänste eller profeti, så ska alla förstå att det är mina discipler. Och förstå mig rätt. Jag tror och jag menar det är viktigt att nådegåvorna kommer i funktion. Men det finns faktiskt en bättre väg. Och det är inte mina ord. Vi har det svart på kvitt här. Och visst du tror jag skrev fel där på skärmen, så kan du läsa i din egen bibel. Det står en mycket bättre väg. Bibelens ord om en väg som är långt viktigare än nådegåvor, och det är att leva i kärlighet. Om vi lever i kärlighet till varandra, så säger Jesus att det vill vara ett starkt tecken och bevis för alla att vi är hans discipler. Och det är inte något bevis på kärlighet om man går runt och baktalar varandra eller snackar nedsättande av folk som har en annan mening än mig själv. Och då kan det handla om allt från teologi eller politik eller samfund eller Israel är väl ett tema som många har olika meningar om. Och ändå värre är, när detta kommer för öronen till folk som inte känner Jesus, när de hör att folk i menigheten snackar negativt om varandra, är sura på varandra, käftar på varandra och dömer varandra norr och ner för att de menar olika ting, vad kan jag lova dig, det är inte något god reklame för Jesus. Om det är sån man blir av att tillhöra Jesus, nej, då är det inte fristande. Och då hjälper det inte heller om det smäller och dundrar av andliga gaver i funktion. Om kärligheten manglar, då är det ingenting. Och för att hjälpa oss att förstå kursen är Guds kärlighet och vad är en bättre väg, så har jag lyst att vi ska se på och på från de nästa verserna, verserna 4-7 i det här kärlighetens kapitel. Och jag har hämtat det ut från The Amplified Bible, som är en utvida bibeloversettelse enn det er vanlig. Så jeg ber deg faktisk om å følge med på skjermen når vi skal lese det sammen. For det står mer utdypende om kjærlighet, Guds kjærlighet. Og sånn står det. Kjærligheten holder ut lenge og er tålmodig og vennlig. Kjærligheten er aldri misunnelig og koker heller aldri over av sjalusi. Den er ikke skrytende eller brautende, viser seg ikke hovmodig frem. Den er ikke selvgod, arrogant og oppblåst av stolthet. Den er ikke uhøflig, uoppdragen og oppfører seg ikke utilbørlig. Kjærligheten insisterer ikke på sine egne rettigheter eller på å få sin egen vei, for den søker ikke sitt eget. Den er ikke nærtagende, irritabel eller fornærmet. Den tar ikke notis av det onde som blir gjort mot den, bryr seg ikke om at den lider urett. Den gleder seg ikke over urettferdighet og urettvishet, men gleder seg når rett og sannhet seirer. Kjærligheten utholder alt, og enhver ting som kommer. Den er alltid rede til å tro det beste om alle mennesker. Dens håp blekner ikke under noen omstendigheter, og den utholder alt uten å bli svak. Det var sterke saker. Og når jeg leste det, så satte det litt i et annet lys, de her versene som vi har lest tidligere, 4-7. Se for eksempel der på vers 4. Kjærligheten holder ut lenge og er tålmodig og vennlig. Er det mennesker de holder ut lenge? Men de er ikke tålmodige og vennlige når de er utholdende. Vet ikke om du har møtt sånne. De er utholdende gjennom en lang tid fordi de må, men de lar også alle få vite om at de er utholdende. Guds kjærlighet derimot, den blir aldri svakere. Den blekner aldri. Den opphører aldri, uansett hva den går igjennom. Og det er med denne type kjærlighet som vi kan følge Jesus sin oppfordring når han sier at vi skal be for dem som forfølger oss og velsigne våre fiender og de som gjør ondt imot oss. I egen kraft og i egen kjærlighet så er det en helt umulig oppgave. Vers 7 går der i samme gate når det skrives der at kjærligheten utholder alt og enhver ting som kommer. Og siden Guds kjærlighet er i deg og er i meg, så kan også du utholde ting som virker for det menneskelige helt umulig. Bibelen forteller oss at Guds kjærlighet er blitt utøst i hjertene på hver enkelt som tror. Og gjennom å koble oss på den kjærligheten, så kan vi holde ut både når fiender plager deg og meg, eller når det er vanskelige relasjoner, om det er på jobben, eller det er i ekteskap, eller familien, så kan Guds kjærlighet gi oss kraft til å fortsette. For blant er det jo sånn at i livet møter du mennesker som sier eller gjør ting som virkelig er ondsinne og som sårer deg dypt. Iblant gjør de her menneskene det bevisst, iblant er det ubevisst. Og iblant så kommer vi til sånne punkter når vi kjenner at nå er det nok. Jeg klarer ikke mer. Jeg orker ikke mer. Jeg har ikke mer å gi. Jeg er tom. Vi har gitt alt. Og kanskje det faktisk er sånn at vi har gitt alt hva vi har ut fra våre menneskelige ressurser. Vi har gitt så mye vi har orket. Og det er da som vår eneste mulighet, kanskje for å bevare et vennskap, eller en relasjon til en arbeidskollega, eller kanskje til og med til ektefellen, eneste muligheten å redde situasjonen er å koble oss på Guds kjærlighet som er utøst i våres hjerte. Kanskje å be bønnen, Gud, jeg har ikke mer å gi. Jeg er tom. Jeg er helt 100% avhengig, Gud, av at din kjærlighet nå får virke i meg. Den mektigste karakteregenskapen som Gud har, er at han är kärlighet. Det står inte att Gud har kärlighet. Men han är kärlighet. Johannes, 1 Johannes 4:8 säger det. Och nettopp för dig, han är kärlighet. Och han har flyttat in i hjärtan på var enkelt troende. Så kan var enkelt dyppa sig i Guds kärlighet. Svämma runt i Guds kärlighet. För att bli så genom, vad ska vi säga, bastrucken av Guds kärlighet. Det går ett program på TV Norge som heter Wipeout. Jag har sett på det någon gång. De ska springa på sådana där banor och så träffas de av diverse baller och kulor och balansbrett och så dett de ner. Och av och till så dett de ner i ett sånt där görmehav. Och när de kommer upp därifrån, du känner inte igen det, blir däck av görma. Och det är ingen god upplevelse, tror jag. Men att bli djupad av Guds kärlighet, det gör något annat med oss. Om vi såg det på vers 5, så står det att kärligheten insisterar icke på sina egna rättigheter eller på att få sin egen väg, för den söker icke sitt eget. Det betyder att gudomlig kärlighet är icke egoistisk. Den sätter icke sig själv och sina egna intressen först. Och detta är en väldigt god test för oss. Om vi vandrar i vår egen form för kärlighet eller om vi vandrar i Guds form för kärlighet. Det avgörande beviset för mig om jag vandrar i Guds kärlighet är om jag sätter andra föran mina egna intressen. Där som jag vandrar kun i det naturliga så vill jag förbli egoistisk. Jag vill förbli sårad så fort som något icke går min väg. Men Guds kärlighet, Guds form för kärlighet insisterar icke på att få sina egna rättigheter. Och det betyder inte att den som vandrar i Guds kärlighet är en mes som icke törr att säga något och som aldrig har en tanke och aldrig har några korrigeringar att komma med. Det betyder bara att han eller hon har en annan typ av styrka. Den gudomliga kärlighetens barometer är ändå klarare när du ser fortsättelsen av det här. Det står, den tar icke notis av det onde som blir gjort mot den, bryr sig icke om att den lider orätt. Det mänskliga i oss, kjöde, vill gärna höra något annat. Men detta är kärlighetens barometer. Är vi närtagande? Irritabel? Förnärmad? Märker du alltid det onda som blir gjort emot dig? Det är enkelt att finna ut om du är vandrar i kärlighet. Du betraktar vår kärlighetsvandring i ljus av detta verset. Så länge som du tar notis av allt det onda som blir gjort mot oss, så vandrar vi icke kärlighet. Men så länge vi vandrar i Gud, slipper till hans kärlighet i våres liv, lar oss fylla med den helige ånds kraft, så vill vi icke ta notis av det onde som blir gjort mot oss. Och nu lurar du säkert på, ja, när man står så där självsäkert och säger det där, betyder det på att jag är där och får det till hela tiden? Nej, jag gör icke det. Jag är icke fullkommen. Jag får icke fullkommen till att vandra i Guds form för kärlighet hela tiden. Jag snubblar också i ködets egoistiska hållningar. Men själv om jag gör det, så pekar Bibeln på en mycket bättre väg. Och det är den som vi bör lyfta fram. Icke våres egna prestationer, men på Guds väg. Peter har sagt något annat i 1 Peters brev, kapitel 4, vers 8. Och ha framför allt innerlig kärlighet till varandra, för kärligheten täcker över en mängd synder. Lade du märke till det igen? Framför allt. Och det betyder, detta är viktigt, detta må vi få med oss. Detta är ett poäng som vi bör lägga märke till. En uppfordring till hur viktigt det är att vandra i Guds kärlighet. Första Johannes brev talar ju, som du vet och har läst, mye om Guds kjærlighet. Og jeg har bare lyst å se på noen sammenheng fra det her som de siste bibelversene vi leser. 1. Johannes brev, kapittel 3, til å begynne med vers 16-18. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han ga sitt liv for oss. Også vi skylder å gi våre liv for brødrene. Men vær den som har denne verdens goder, og ser sin bror i nød, og lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet. Så fortsetter han videre i kapittel 4 og fra vers 7-11. Elskede, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og har sendt sin sønn til soning for våre synder. Elskede, hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre. Vet du hva jeg tror? Og som jeg har tenkt på opp igjennom min lille fartstid som voksen. Jeg har tenkt på at jeg tror at enkelte sliter med å elske hverandre, elske andre, nettopp derfor at de ikke har grepet eller forstått hvor høyt Gud elsker. En har ikke fått tak i at Gud elsker meg faktisk akkurat sånn som jeg er. Det er han som har skapt meg. Det var han som sydde meg sammen i mors liv, sånn at jeg ble akkurat sånn som jeg ble. Og som Elin snakket om, jeg er unik. Og jeg er bra sånn som jeg er. Har du tenkt på det? Har du sagt det til deg selv? Jeg er som jeg er, derfor at Gud ville det. Han elsker meg akkurat slik som jeg er. Og hvis det kan gå opp for meg, så vil det bli lettere å elske andre også. Kjærlighetens vei er en mye bedre vei å gå på enn alle nådegaver. Klarer du å svelge den? Kjærlighetens vei er en mye bedre vei å gå på enn alle nådegavene. Og versene vi leste, de taler godt nok for seg selv. Men opp igjennom livet så møter vi jo ting som gjør at vi kan få en trøkk, som tømmer våre naturlige tanker, kjærlighet, av omsorg og varme. Det kan være tøffe perioder i ekteskapet, det kan være tøffe perioder på jobbet, det kan til og med være tøffe perioder i menigheten, og mennesker som vi opplever at vi sliter med. Men i et menneske der Guds kjærlighet får regjere, så finnes det respekt for at andre kan ha ulike meninger enn meg. De kan mene annerledes om hvordan ting skal være i menigheten. De kan mene annerledes om hvordan en ting skal, eller oppgave skal utføres. De kan mene andre ting om hvordan kommunen bør styres, hvordan landet bør styres. De kan mene andre ting om teologiske spørsmål. Men der som det finnes respekt, der som det finnes hensyn til hverandre, så kan motparten sette seg sammen ved et bord og snakke og finne og utarbeide en løsning. Hvis derimot respekten og hensynet til motparten mangler, så vil egoisme regjere. Og når den regjerer på begge sider av bordet, da er det vanskelig å få gjort noe. Hva skal du da gjøre? Hva skal vi gjøre når vi opplever at vi gjør alt vi kan? Du gjør alt du kan, men din motpart viser ikke noen vilje til forståelse eller noe ting til å komme deg i møte. Hva skal du gjøre da? Da skal du bare fortsette å vandre i kjærlighet. Kanskje Vil det mykne opp hjertet til din motpart? Kanskje vil det gjøre det. Kanskje gjør det ikke det. Men når du velger å vandre i kjærlighet, så vil det bevare ditt hjerte mykt og varmt. Paulus oppfordrer oss til å jage etter kjærligheten. Det vil si med iver, søke etter, streve etter at Guds kjærlighet skal få dominere våres liv. Og du som har lest din Bibel, du vet at kjærlighet er en åndens frukt. Og frukt er noe som kommer naturlig når alt ligger til rette med sol, varme, næring og næringsrik jord. Derfor handler ikke det om å jage etter kjærligheten. Det handler ikke bare om at det er en kamp eller masse svett og tårer. Jo da, det kan være tårer også. Men framfor alt handler det om å være i lag med Gud. Bli påvirket av ham. La han forme mitt og ditt hjerte gjennom at vi tar tid med Guds ord. Vi er åpne for at han taler til oss. Vi ber, og kanskje framfor alt vi praktiserer de anvisninger som Guds ord gir til oss. Vi tar Guds ord på alvor og prøver å leve etter det. Da vil det skape liv i oss, og hans kjærlighet vil dominere oss i alt større grad. Og det som er spennende, at når denne Guds kjærlighet får strømme innad i menigheten blant de troende, så vil det også merkes utad. Som Jesus sa, alle vil forstå at vi er hans disipler, om vi har kjærlighet til hverandre. Kjærligheten er faktisk et av de viktigste, et av de største tegnene på en levende menighet. Det er ikke nådegavene, men kjærligheten. Derfor kan vi se at det finnes så mange ulike typer menigheter, fra frikirkelighet til statskirke, til katolske, til ortodoxe, som vokser, og som kanskje ikke har noen nådegaver i funksjon, sånn som vi tenker i vår frikirkelige forståelse og karismatiske tankegang. Men det er kjærlighet. Og det er en mye bedre vei å gå på. Guds ord sier at i de siste tider så vil samfunnet være preget av at det blir et mer kaldt samfunn, der folk tenker kun på seg selv. Men vet du hva? Midt i de siste tider så vil da menigheten bli som et sterkt, klart lys som skinner opp og viser vei, og som merkes og kommer å trekke folk til seg hvis kjærligheten lever der i menigheten. For det vil trekke folk til seg, Guds kjærlighet, da vil alle forstå at vi er hans disipler. Og jeg har lyst at dette skal fungere mer og mer i mitt liv. Jeg har lyst at dette skal dominere mitt liv på en ny måte, enda sterkere. Og jeg har lyst at det skal være det som preger oss her i Sommerøy Baptistmenighet. Har du lyst til å være med på den veien? Gå på en mye bedre vei. Jeg har lyst til å be om at dette skal gripe våre hjerte. At dette skal få forme oss. At dette skal prege våres liv. Som individer. Som menighet. Guds kjærlighet. Ikke våres egen form for kjærlighet som kan ta slutt og som kan gjøre at vi kjenner vi går tom, vi har ikke mer å gi. Men den kilden av Guds kjærlighet som aldri går tom. Sånn at den kan prege meg hjemme. At Guds kjærlighet kan prege mitt liv så at jeg blir en bedre ektemann, at jeg blir en bedre familiefar, at jeg blir en bedre nabo, at jeg blir en bedre kollega, at jeg blir en som det strømmer Guds kjærlighet fra, og en som det merkes de kjennetegnene på Guds kjærlighet som vi leste. Det trenger jeg å be om, for jeg snubler. Jeg er ikke fullkomment der. Jeg ser veien som Gud skisserer opp, og jeg har lyst til å gå på den. Og jeg vet at Gud, han kaster meg ikke ut når jeg snubler. Jeg vet at han gir meg ikke opp hvis ikke det fungerer I mitt liv. Jeg vet at han har lovt, jeg skal være med. Jeg skal være med og hjelpe deg. Og at han sier, kom nær til meg, følg med meg, vandre med meg, så skal jeg veilede deg. Og så skal jeg hjelpe deg, så at du kan være tålmodig og vennlig og mild på samme gang. Han vil hjelpe oss I våre vandring. Vil du be sammen med meg, så ber vi til slutt. Takk Gud for din enormt store kjærlighet som du har vist oss. Det største beviset på kjærlighet at Jesus gav sitt liv for oss.